Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jingede och Lena Ljungdahl. Svung Ljungdahl har jag idag.
Idag är det svung. Ja. Jag är taggad.
Härligt.
Jag har en hund som skäller, jag har en plogmaskin som bråkar med mig. Och i övrigt så leker livet.
Underbart. Mm. Idag, Lena, så ska vi uppehålla oss kring, ja, vad ska vi kalla det, okynneskriminaliteten?
Den här lilla smygbuseriet som vi alla gör, ja, hela tiden.
Precis. Ja. Det här som vi alla kan liksom stöta på i vår vardag. Brotten vi begår utan att kanske reflektera över ens att det är ett brott.
Eller att man vet om det och gör en liten chansning för att det passar en bättre.
Det förekommer säkert också. Mm. Och på förekommen anledning, det var ju väldigt lustigt med tajmingen här, för att jag läste nämligen i Dagens Blad. En liten notis, och då stod det så här: hade inte skrapat rutan ordentligt, fick körkortet omhändertaget. Och då gick jag in och läste och tänkte, det här låter ju väldigt brutalt. Och då kunde jag läsa följande text: ett litet titthål på vindrutan och på fönstret bredvid förarplatsen. Det var allt som mannen i 25-årsåldern hade att se vägen genom i sin roll som bilförare, enligt polisen. Rutorna var alldeles för dåligt skrapade, tyckte en patrull, och stoppade mannen. Och detta slutade med då ett omhändertaget körkort, när man kom att misstänka mannen för vårdslöshet i trafik. Och jag gissar att denna bilförare inte tänkte hela varvet, eller kände till att man inte får bete sig på det här viset.
Innan någon fnyser och tänker saker som, borde inte polisen jaga Olof Palmes mördare, eller jag betalar din lön, eller andra typer av
närbesläktade goda argument.
Ja, så skulle jag faktiskt vilja säga att jag har varit på ett precis sånt case. Du vet när man har gjort nattpasset 22-07,
yeah,
klockan 5, då är man ju inte fräsch i mössan. Nej, eller som du hade sagt, man är lite matt i pälsen.
Ja, det är man.
Då fick jag ett jobb, det var mitt i vintern, det var svinkallt. Det var en sån här dag där man är koncentrerad på att försöka stå mitt i uniformen så att hudkostymen inte nuddar textilier någonstans.
Jag förstår.
Och då drömmer vi för när vi kommer dit, för då kommer jag in som en trafikolycka. Då är jag som bil, vi kommer runt hörnan, det här är vid McDonalds Bogårdsvägen.
Mm.
Då kommer vi dit, då är det alltså en bil som har just skrapat så, som ett spelkort, stort hål, precis framför näsan. Och då missat att det stod en lastbil med släp.
Nej.
Och en sån här ramp, du vet, nerfäll, så att man ska kunna köra upp tunga fordon uppe på släpet. Missat allt detta, så att när vi kommer dit, då står alltså en Toyota Corolla och vippar. Nej. Ovanpå någon form av ångvältsdon som var ovanpå det här. Alltså han har sån jävla fart.
Men han måste ha kört upp på den här. Han måste ha kört i 100 upp för rampen.
Då. Ja, det hade han nog gjort. Och blev jätteförvånad när han var spätten underifrån av en ångvält.
Gud, det kunde ju sluta i tragedi.
Ja, det är förklaringen till varför den här som du berättade om blev av med körkort och vad står det, vårdslöshet i trafik.
Ja, men får jag då lägga på ett lager till i historien?
Mm.
Eller i, liksom på temat?
Mm.
Visste du att det är olagligt också att sommartid köra omkring med en bil som har dåligt fungerande defrosteranläggning? Det är ett bötesbrott.
Va?
Ja, det är ett bötesbrott. Likväl som du kanske tar hojen ibland utan att göra en funktionskontroll av ringklockan. Det är 200 spänn.
Åh, nu fick jag flashback till de här säker cykel som man fick som ett litet klistermärke på ramen. När polisen kom till... Jo! När jag gick i Sofiaskolan på Söder när jag var ung och liten. Ja. Då kom skolan till skolgården.
Polisen
och
så kom dit, antar jag.
Ja. Ja, just det. Mm. Och så stod man där med sin cykel uppradad. Och så gick de igenom den och så fick man ett klistermärke som hette Säker cykel på ramen.
Mm-hmm. Fasen var fräckt.
Jag är ju också född på 1920-talet, yeah, som ni kanske hör.
Ja, men klistermärket hade kommit ändå.
Ja,
ja, ja. Ja, men det är alltså i denna härad vi ska uppehålla oss idag.
Mm.
Och du har gjort lite förarbete här, Ljungdahl.
Jag har ju det. Jag har vispat in, samlat ihop och katalogiserat.
Åh, oh, jag älskar det här så mycket.
I en sån här mapp, du vet, fliksystem. Nej, men jag skickade ut en fråga på Instagram.
Mm.
Och tänkte att, vad har ni för kluriga vardagsbrottsgrejer som ni först skrev så här, vad brukar du själv begå för brott? Kom på att det kanske, oj, inte folk vill erkänna.
Ja, det kan komma ut lite fel, tänker jag.
Och sen hade vi fått sätta pappret i maskin på dir.
Ja, just det. Eller jag, nej, i alla fall.
Mm. I alla fall du. Nej, utan jag uttryckte det som att, vad undrar du över? Och kom det frågor? Det kom så fruktansvärt mycket frågor. Plus att vi hade några egna.
Mm.
Så att jag tänker att vi tar dem i fin kronologisk ordning. Men först bör vi repetera en sak som vi har tagit i ett avsnitt för jättelänge sedan. Och det, ja, det är polisens beslut att inte rapportera folk som har begått brott.
Mm. Den klassiska tillsägelsen.
Ja, eller som vi brukar säga, när man själv är för en tusenlapp.
Ja, precis.
Det handlar alltså om när en person har begått ett brott som polisen då upptäcker, men det är ett bötesbrott och polisen på plats anser att en tillsägelse är tillräcklig och lämnar därmed rapporteftergift, som det då heter i polislagen. Alltså, det är ganska obetydliga, bagatellartade bötesbrott och polisen kan då på plats tänka, du verkar förstå vart landet ligger och skåpet ska stå. Så nu skäller jag på dig en liten stund eller säger till dig att det här var inte bra, gör inte om det.
Mm.
Och det är en får-paragraf.
Just
så att polisen måste inte göra det, kan göra om det känner för, om hen känner för det. Och du på plats kan inte kräva det, du kanske till och med inte ens bör kräva det. För då kommer ju liksom den liksom lilla boken att stängas ganska snabbt.
Mm. Ja, förutsatt då att de här förutsättningarna kan uppfyllas.
Mm.
Och ska tilläggas, det finns ju vissa avsteg från denna möjlighet då man inte kan lämna rapporteftergift också.
Ja.
Förutom då när det inte är bötesbrott.
Mm.
Mm.
Så ni som har blivit stoppade av polisen och polisen släppt iväg er med ett välmarkerat finger upp i ansiktet på er och säger ajabaja, då har ni nog tagit vinstkortet och fått en rapporteftergift.
Men får jag ställa en fråga till dig som gammal FU-ledare så här inledningsvis?
Ja.
För jag tänker då, den här ringklockan till exempel. Det är väl ett ganska bra exempel på en situation där man kan lämna rapport eftergift.
Ja.
Och då kan det ju vara så här att vederbörande säger, jaha, oj, jag hade ingen aning om att jag måste ha en fungerande ringklocka på cykeln för att den ska anses, nej, vara trafikduglig. Och då om man betänker att det i brottsbalken kanske finns, ja, jag vet, nu killgissar jag, men låt säga att det kanske är i alla fall 1000 olika brott i brottsbalken. Mm. Kan man förvänta sig att människor liksom ska ha koll på alla de här grejerna?
Nej, det kan man inte.
Fråga två är då, är det i så fall en rimlig ursäkt? Kan man slippa påföljd för att man inte hade en aning? Lönar det sig att säga att jag hade ingen aning?
Nej, det är många som försöker den. Men när det kommer till exempel till trafikbrotten, brott mot trafikförordningen, då anses du ju vara en person som du skall ha koll på det här. Om inte annars så skall du skaffa dig det. Mm. Det går liksom inte att säga så här, nej men jag visste inte vad 90-skylten betyder, eller jag visste inte vad jag har för boggitryck eller någonting annat, utan det får du helt enkelt, du är skyldig att veta.
Mm.
Om man jämför med de andra brotten där man kollar på, som vi har pratat om, uppsåt och oaktsamhet.
Ja.
Så vissa saker skall du bara veta. Däremot så kan ju polisen om förutsättningar uppfyllda lämna rapporteftergift, om du har liksom en rimlig förklaring. Till exempel har jag stoppat en bil som körde väldigt ryckigt och märkligt och avslutade sin färd med att köra mot rött, vilket man då inte får.
Nej, det är ju dumt.
Ja, och då när jag stoppar den här och så vevar hon ner rutan och då sitter en superstressad familj som har råkat hamna mitt in i Stockholms innerstad som skulle runt. Och paniken var så hög i den här bilen. Mm. Och då kände jag med dem och sa att nu blir det så att jag kommer gå och sätta mig i min bil igen och så kommer du åka efter mig.
Ja, vad gulligt.
Ut ur denna stad igen.
Jag tänkte säga att de var säkert jätteglada för att de blev stoppade. Ja. De fick en paus, ja. Liksom, ett andrum. Ja.
Nåväl, ska vi börja med första frågan?
Ja, det tycker jag.
Och den här kommer ju då via Instagram och är på ett tema som jag är ganska tunn på. Jag vet inte, är du en ridperson?
Nej, det är jag inte. Nej.
Då vill frågan lyder så här. Jag rider min häst på gång- och cykelbanan eftersom alternativet att rida på en tungt trafikerad 90-väg är värre på grund av för hög risk både för mig och för hästen och för övriga trafikanter. Så vad säger lagen? Vilket brott gör mig skyldig till och vilket straff kan jag vänta mig?
Ja, den här är ju lite trixig.
Den är lite trixig och nu kommer vi in på det här.
Det beror på hur många hästar det är i fordonet eller...
Du tänker att det är sådana här 8 hästspann. Eller vad heter det? Fyrspann. Kanske inte finns 8 spann.
Ja, herregud. Föreställ en fyrspann på en trafikerad 90-väg annars.
Ja. Ja, men alltså, och det här, då, om vi börjar med juridiken. Jag var tvungen att läsa på lite här. Men hästekipage, oavsett om du är ridande eller körandes bakom i någon form av, heter det sulky, vagn kärra. Kanske.
Jag vet inte.
Något don, något juldon där bak. Räknas som fordon.
Mm.
Och då kommer det ju lite restriktioner direkt med tanke på att du är ett fordon.
Mm.
Då skall du färdas på vägbanan så långt till höger som möjligt. Alltså så gör då den här, hon som frågade, gör sig alltså skyldig för brott mot trafikförordningen. Och det är ett bötesbrott. Det vill säga, hon är någonstans där hon inte ska vara med sitt fordon.
Mm.
Dessutom så gäller alla grundregler i trafiken för alla trafikanter. Lite sådär, nice to know bara. Hon ska visa omsorg och varsamhet mot övriga. Mm. Och så ska hon hörsamma stopp- och väjningsplikt.
Ja, jag tänker genast att det kan innebära ett visst tekniskt, liksom, praktiskt debackel där.
Blinka, du tänker att hon har blinkers?
Blinka höger och kanske behöver ta sig förbi någon gammal skruttig pensionär som går där i vägkanten och allting.
Omkörning. Men då har ju den lite hästkrafter.
Ja, precis. Det var det jag var inne på här alldeles nyss.
Nej, snodde jag din?
Ja, nej, du fattar inte bara. Så att jag lät det passera.
Ja, bra.
Får jag fråga en sak direkt?
Mm.
För att nu tänker jag direkt att många av våra lyssnare tänker så här, aha, vad intressant, det räknas som ett ekipage då, eller ett fordon, detta hästekipage. Vad gäller då för liksom, åkgräsklippar och studentfordon som är tillfälliga såna här farkoster? Finns det någon slags lista eller förteckning över vad som är att anse som ett fordon?
Jag skulle säga att trafik, det är, mot alla odds så var jag ju vid en kort sekvens trafiklärare på polishögskolan. Det är det största skämtet som har gått i ett par uttrampade guldshandaletter. För att jag hatar ju trafikförordningen själv och tycker att den är väldigt svår. Men ja, det är väldigt tydligt vad som räknas som fordon eller inte. Så man får helt enkelt söka sig fram till fakta.
Mm.
Häst i det här fallet, ja.
Ja.
Det hon gör nu tar ju ett eget beslut.
Mm.
Då tänker jag så här, då får du vara medveten om att du gör fel, till att börja med.
Mm.
Det vill säga, folk kan ju lacka ut på att du är på cykelbanan. Mm. Då får du helt enkelt bara vika ner huvudet och ta emot skället.
Ja.
Och vetskapen om att du gör fel. Kommer farbror blå med sin långa arm och tjutar in dig till kanten, då vet du också att du har gjort fel.
Mm.
Här kan ju vara lite så här street smart grej. Då ska du också tänka att det är ett bötesbrott, så får polisen lämna rapport eftergift om det verkar som att du fattar att du är fel. Mm. Och polisen tänker att en tillsägelse på det här vore på sin plats.
Mm. Men jag tänker då för den här hästägaren att alltså jag kan ju förstå, jag kan ju känna sympati för den här människan att med riskerna att vara i hårt trafikerad miljö och sådär. Mm. Är det klandervärt eller klanderfritt att så att säga ändå rida då på den där cykelbanan, förutsatt att hon nu är insatt i liksom förutsättningarna för den här? Det är ju en mer etisk, kanske moralisk fråga, men man måste väl ändå säga att det kan finnas någon slags förståelse för beteendet, även om det är straffbart.
Jag har ju många gånger, min son var ju väldigt tidig med att lära sig cykla.
Mm.
Han har ju många gånger, jag har ju tvingat honom många gånger att cykla på ställen där han inte får cykla. Upp på gångbanan.
Motorväg och...
Nej, kanske tvärtom. Jag kanske höll mig på vägbanan och så ville jag att han skulle cykla uppe på trottoaren. Mm. Där han inte ska cykla.
Ja, just det.
Och då kan det ju vara så att det var en och annan gubb och tant som fräste. Då får de göra det. Mm. Och kommer polisen och bötfäller mig, då säger jag tackar, tackar. Och så skriver jag på snällt för att jag vet att jag har gjort fel. Så att det blir någon form av egen riskanalys. Det här säger jag ju glatt nu eftersom jag inte är polis längre. Men du får ju också vara beredd på att ta ditt straff.
Mm.
Ja, det är inte läge att muppa nu.
Nej, det är det ju inte.
Och när det kommer till straff här då, det man skulle kunna tänka sig, för hon frågar ju här, vilket straff kan jag vänta mig? Mm. I det här fallet så tror jag att om det var till exempel en trafikpolis eller någon annan som är snabb på att bläddra i obotsblocket som vi heter, där man har sina ordningsböter. Det är någonting som man kan ge endast vid penningbötsbrott.
Yeah.
Och det betyder alltså att då har de en lista där de säger du har begått det här brottet, och så tittar de, då får de fram en kod. Mm. Säger att häst på cykelbana heter, jag har ingen aning, men 2345. Mm. Säger vi. Och så finns det en summa. Mm. Det kommer kosta dig, ingen aning, låt säga 1100 kronor.
Precis.
Om du då skriver på plats, då säger du, ja, jag var på cykelbanan. Skriver på plats. Då är det här en lagakraftvunnen dom. Då är det klart.
Då är det klart. Då har domen trätt i kraft.
Ja. Och det fladdrar ett, du kommer få ett inbetalningskort och så har du på dig 30 dagar att betala detta. Det finns ingen som helst chans till någon form av avbetalningsplan. Och om du inte gör det, då är det next stop kronofogden.
Mm, det är tråkigt.
Mm.
Dit vill vi inte.
Och vad kan vi mer se om obota? För alla brott vi nästan ska prata om idag är bötesbrott. Det är någonstans från 200 spänn upp till 4 000.
Mm.
Om du nu inte gör fler misstag på en gång, då kan de plussa på. Jag tror att det är ändå upp till 10 000 spänn du kan få.
Det ser man. Men du, en fråga här som jag tror att många har. Det är ju, och jag vet att jag har själv fått frågan från folk som vill söka polishögskolan till exempel. Som säger så här, du, jag har fått en ordningsbot här för någon förseelse för 5 år sedan. Kommer det lägga hinder i vägen för mig när jag ska söka polishögskolan? Alltså, kommer det här finnas med i rullarna? Kommer man se i systemet att jag har gjort mig skyldig till framförande av hästekipage på cykelväg?
Yes, box!
Yes.
Så till exempel om du får en obot för att, låt säga, planka på tunnelbanan, du har kört för fort eller något sånt där. Då blir det en trafikförseelse, det blir böter och det kommer synas i belastningsregistret.
Mm.
Sen kommer ju den där lilla grejen försvinna, låt säga, efter 5 år.
Ja, kanske. Det är ju olika beroende på vad det är för brott ju. Men det är ju helt riktigt. Men
och då tänker kanske någon att det fanns en liten öppning för att jag vägrar skriva under.
Mm. Just det.
Du sa laga kraftvunnen dom, det är inte sugen på, jag vägrar skriva under. Då kommer du få höra den här meningen av polisen på plats. Jaha, då får vi väl ses i rättegång då. För då finns det nämligen, om det inte finns en laga kraftvunnen dom, då finns det inte heller något hinder att ta upp ärendet till rättegång. Och då kommer du bli kallad till tingsrätten. Mm. Och i det här fallet så kommer du hästridare inte få en försvarare betald av staten.
Nej, och alltså det är väl väldigt få gånger det skulle anses vara motiverat att bestrida i ett sånt här, ett sånt här läge. Det kommer ju inte leda till någonting mer än en massa kostnader för dig själv och för staten.
Men det är tyvärr vanligare än vad man tror.
Ja, det är det ju.
Alltså, jag kan säga, jag hade en aspirant som sa, så vi skulle ut och öva och skriva lite obot.
Mm.
Så då sa, men säg till när du vill stoppa en bil och säg till mig varför du vill stoppa den här bilen. Och så kom det en bil som hade en jädra massa ljus framåt. Det ska man inte ha om så vidare inte är dimma. Mm. Så sa hon, där är dimljus och vanliga ljus och allt vad det nu var. Ja, men bra. Då kör vi på den. Då kör vi en obot på det.
Mm.
Felaktig ljusbild framåt.
Mm.
Och så går vi dit och vevar ner rutan och så säger hon, du vet, nybakad, lite halvängslig, kostymen, pressväck. Ja, du kommer få skriva på en bot här på dimljus. Och han bara, nej, jag hade inga dimljus på.
Han hade varit med förr.
Ja, jo, det hade du, sa hon. Nej, det hade jag inte, sa han.
Mm.
Och så tittade hon med flackande blick på mig. Och jag säger, hade han det eller hade han det inte?
Ja.
Jo, han hade det. Då sa, och då vägrade han ju skriva på. Då sa jag, men det här blir jättebra, nu kommer du öva även på att få vittna.
Precis, för då blir det ju polisens vittnesmål mot den tilltalades uppgifter.
Mm, och i det här fallet fick han då en spak aspirant och så häxans surtant också, som också hade sett det.
Men du, jag är lite nyfiken nu, för du var ju inne på det här med att planka på tunnelbanan.
Mm.
Och det vet jag att vi har fått en fråga på också. Ska vi ta den på en gång? Är det ett brott att planka på tunnelbanan?
Ja, det är det. Och frågan var, får jag envårsgripa någon som plankar på tunnelbanan? Här är ju uppenbarligen någon som har lackat på... Här i Stockholm är det ganska vanligt när man ska gå igenom spärrarna att när glasdörrarna öppnar sig och man går igenom så kommer någon och trycker sig in bakom. De tailgatar som vi kallar det.
Precis.
Juridiken här, förut hette det bedrägligt beteende, nu heter det ringa bedrägeri.
Mm.
Och planka är ju inte ett brott. Det finns ju inget brott som heter lex plank. Det hade varit roligt.
Ja, verkligen.
Ja.
Plankeri, men, grovt plankeri.
Ja, grovt plankeri. Ja. Nej, men okej, om man tar sig förbi spärrarna, men inte liksom utnyttjar själva transportmedlet, då är det ju, då har du ju inte gjort ett bedrägeri. För bedrägeriet är ju alltså att du utnyttjar det här. Exakt, att det blir någon skada för den då som står för, i det här fallet, tunnelbanan som var frågan. Så ringa bedrägeri blir ju endast om du åker de facto med tunnelbanan eller bussen. Eller det vill säga, gör någon själva gentjänsten.
Men även
att ta sig förbi spärrarna är ett brott. Men då är det ordningsbrott, brott mot ordningslagen. Aha. Och det ger böter.
Mm.
Jag tror att det är 1000 spänn. Och sen så hamnar du i belastningsregistret.
Jag tänker att man skulle kanske kunna tänka sig att man är obehörigen på en plats.
Mm. Det skulle man kunna tänka sig, någon form av olaga intrång.
Mm.
Mm. Men så här är det, för frågan var ju om envarsgripande. Om någon tar sig igenom spärren utan att betala och plankar, alltså åker själva tunnelbanan också, då får man envarsgripa.
Alltså du måste åka med då?
Ja.
Jädra trist.
Kanske att du ska göra annat i ditt liv än att springa efter folk som har plankat på tunnelbanan. Men om man bara har gått igenom spärrarna och inte hoppar på tåget, då får man helt enkelt inte envarsgripa. Av den enkla att du har inte nått upp i ringa bedrägeri.
Just
utan
det.
Att du är fortfarande bara kvar på bötesbrott. Och envarsgripande är ju bara... Du har bara rätt att gripa envar på bar gärning och flyende fot om det är ett brott med fängelse i straffskalan. Mm. Och det är det inte att passera spärren.
Nej.
Det är det inte förrän du är på tåget.
Då är jag helt med.
Och sen ska du inte sno den här personen och gå hem med den.
Nej.
Utan du behöver överlämna den till snyten.
Ja, du får precis i väntan på polis. Eller vad står det så fint formulerat?
Ja, skyndsamt överlämna.
Skyndsamt överlämna, så står det.
Nu har jag en fråga till dig, Anna.
Jaha.
Har du någon gång kommit hem från, låt säga, en matvaruaffär och lyft upp ditt barn ur en vagn och upptäckt att barnet har, så att säga, plockat löst hängande frukter?
Ja, det har jag varit med om.
Ja.
Och inte bara det, jag har också varit med om att mamman har lagt löst hängande frukter under själva babysittern. För att sen lyfta upp det på bandet när jag kommit.
Eller i suffletten.
Ja. I det här fallet så var det ett blöjpaket under till. Det var ju en pinsam historia.
En sån här fråga har faktiskt kommit in och frågan, är det jag eller barnet som har gjort oss skyldiga för snatteri? Skyll på ungen, tänker jag. Den är förmodligen under 15. Är den över 15 och sitter i en barnvagn, då har du större problem.
Ja, precis. Ja, hur ska man hantera en sån situation då?
Ja, men för det första så heter det inte snatteri längre, utan det heter ringa stöld.
Mm.
Och det här är ju då ett egendomsbrott upp till, jag tror att nu är det faktiskt 1250 som är gränsen. När jag började som polis, det var det 800, men det har ju långsamt krypit upp.
Jajamän.
Då har vi böter och fängelse i straffskalan.
Mm.
Och för att då lista ut om det ska bli ringa stöld, då får man kolla liksom på vad är det för ålder på personen, hur ofta och vad är det för avsikt. Alltså tar man en 15-16-årig första gången. Det finns ju också försvårande och förmildrande omständigheter. Ungar har ju nu någon ett jävla ovett för sig att de håller på och hetsar varandra.
Mm.
Att snatta.
Mm.
Att stjäla från butiken. Mm. Och kommer man som polis fram till en unge som typ sitter och bölar och blir hetsad till det här eller nästan tvingad. Ja, då kanske det inte blir lagens strängaste straff.
Nej, och samtidigt så är det ju den äldsta lögnen i världen.
Jo, jo, jo.
Också.
Så att, absolut. En klassiker.
Ja, det är ju en klassiker. Verkligen. Men alltså, vi har ju pratat om det här med rekvisit i tidigare avsnitt, så det behöver vi kanske inte fördjupa oss i nu. Men det gäller väl här att man måste kunna påvisa att det har funnits uppsåt och tillskansa sig de här varorna.
Helt riktigt. Alltså, om du inte har tänkt dig att du ska stjäla dem, att sno dem och gå därifrån, då har du inget uppsåt. Ringa stöld är ett uppsåtsbrott.
Mm.
Inte ett oaktsamhetsbrott. Så att svaret är nej, varken du eller din lilla knodd har begått något brott. Frågan är nu bara, vad gör du nu då? Nu är du hemma. Min son hade ju en väldigt fabless för att sno kryddmix till fransk fiskgratäng och citronjuice. Du vet, sådana små plastcitroner.
Ja, jag fattar.
Vad gör man nu då?
Hade han en förbläs? Jag tycker du hoppar förbi det här lite för snabbt. Var det bara det han stal återkommande?
Ja, det var ofta det. Jag vet inte om jag liksom precis just i en vinkel i affären ofta lämnar honom obemärkt. Kanske när jag själv stod och bläddrade tjuvläste i
otroligt.
Okej. Jag vet inte. Men vad tycker du att de ska göra nu då? Kommer hem, hitta varor?
Alltså om jag går till mig själv, nu var det ju visserligen jag som hade begått denna gärning. Jag ringde upp till butiken och vi löste det där sen. Det var inga konstigheter så att säga. Och det här sker ju såklart varje dag vid butiker i landet. Vad man borde göra, det är väl återigen en etisk-moralisk fråga. Jag tycker ju man ska ta kontakt faktiskt med butiken och förklara så här tokigt blev det idag när den här trötta morsan var ute med sin avkomma i er butik.
Ja, men jag har någon gång också, du vet, nästa gång jag handlar där. Du kan lägga på 72,50 på mitt kvitto. Vilket de typ inte kan, för att det blir ju konstigt i kassasystemet.
Ja.
Men jag kan berätta, häromdagen så var jag nere och handlade på en zooaffär här nere. Handlade lite hundmat. Kommer hem. Jag berättar det här för dig.
Just.
Då hade jag fått ett meddelande på mitt Instagram. Alltså på mitt öppna Instagram. Mm. Så här, hej, jag heter Lisa och jobbar nere på Sot. Du var precis här nere och handlade hundmat. Du betalade inte.
Nej.
Tackar, tackar, tyckte jag. Vilket jävla arbete att hitta mig.
Ja, verkligen.
Men då har jag ju dragit kortet, men det har ju blivit någonting. Aha. För jag vet att jag drog kortet, men förmodligen var det över något belopp, så att jag har inte tryckt koden eller någonting. Nej. Och då skrev jag bara tillbaka på Instagram, sorry Lisa, jag kommer tillbaka imorgon, spara kvittot i butiken.
Ja, alltså saker kan ju hända, så är det ju. Utan att man behöver betrakta sig själv som livsstilskriminell för det.
Ja.
Mm.
Och de som säger så här, men om jag har råkat sno någonting, då kanske de... För det vet de ju mest troligt inte om. Att ringa tillbaka och säga så här, du, jag råkade få med mig ett blöjpaket. Det är inte då pappret kommer sättas i maskiner och kommer en polisanmälan.
Nej.
För då visar du ganska tydligt att du inte har uppsåt.
Verkligen.
Precis som människor som tror att de har fått i sig narkotika i drinken.
Mm.
Som inte vågar åka till sjukhuset.
Mm.
De vill åka till sjukhuset för de tänker, men gud, jag har fått något i mig. Men de vågar inte göra för de tror att de ska bli polisanmälda för narkotikabrott. Mm. Det kommer ju inte att ske.
Nej, nej, nej.
Nej.
Det gör det inte. Men om man hittar något som man är sugen på att plocka med sig hem då, som betingar ett visst värde.
Va? Vad hittar du då, tänker du?
Ja, jag kanske
i butiken?
Nej, jag kanske kommer ut på parkeringen och sen när jag ska skjuta in min kundvagn så ser jag att det ligger en plånbok där på backen. Mm-hmm. Som innehåller en, låt säga, 10 000 svenska riksdaler.
Tackar, tackar. Tack. Vem är det som har släppt den? Men okej, okay, hittegods. Hittegods är ju någonting som har tappats eller glömts. Till skillnad från något som har kastats eller övergivits. Här får ju du försöka använda din lilla kompass och tänka, är det någon som har kastat en plånbok med 10 000 kronor i? Eller övergivit? Tänkte, jag har så många.
Det har nog hänt i och för sig.
Det har nog hänt.
Jag har ju berättat om min mormor som istället för att åka med påsen med plånbok och pass och allt till flygplatsen åkte med en påse med sopor.
Gud. Ja, men juridiken här då. Olovligt förfogande. Alltså, hittegods. Om du tänker så här. Vi kan ta ett exempel. Om du ska swisha mig pengar.
Mm.
Du skyllde mig 300 kronor.
Yeah.
Du swishar mig 300 kronor. Jag säger, vad tog de 300 kronor vägen? Och du säger, jag har swishat. Mm. Sen upptäcker du att du har ju vänt på två siffror. Så du har ju swishat någon annan.
Mm.
Mm. Personen som tar emot swishen och vägrar lämna tillbaka dem säger, jättejätt. Jag nuddar dem sist, säger den som fick dina 300 kronor. Den gör sig skyldig då till olovligt förfogande. Alltså egendom som du har i din besittning men som någon annan äger och du behåller dem. Du gör någonting för att den här som äger den ska förlora sin rätt. Det är olovligt förfogande.
Mm.
Hittegods, så här är det. Om du tar med dig plånboken, om du flyttar den eller tar den med dig, då är du skyldig att anmäla detta till polis.
Mm.
Om du låter den vara och tänker, där ligger en plånbok med 10 000 kronor som ett hittegods, då är du inte skyldig att göra någonting.
Mm.
Men du, samma sekund som du tar med den eller flyttar den eller gör någonting med den, då ska den till polis som hittegods.
Mm.
Mm. Sen kan du göra anspråk på den. Om du lämnar in plånboken och de inte hittar ägaren på en månad, tre månader. Om de inte hittar den på 3 månader eller om de hittar den och den lata fan inte kommer och hämtar ut sin plånbok på en månad, då får du den.
Mm. Och du kan ju faktiskt också få lite hittelön.
Mm.
Med lite flax.
Med lite flax kan du få hittelön. Inte om, det är inte polisen som kommer ge hittelön. Nej. Om de inte hittar ägaren. Men ägaren får kanske snällt göra det. Typ...
Ja, 10% typ, va?
Ja, 10% typ av värdet.
Mm. Men du, vi var inne lite grann på det här med sopor och saker som folk har slängt. Det är ju faktiskt också straffbart att plocka upp saker ur någons container till exempel.
Mm.
Är vi inne i samma lagrum, vet du det?
Nej, det vet inte jag. Jag vet, det är en sån här... skröna höll jag på att säga. Det är sånt, något man vet, att man inte ska ner i container och plocka upp saker som någon har slängt.
Det har ju också med besittningsrätten och så att göra, vet jag. Nej, det var en utvikning, men jag vet ju att det inte heller är okej. Och det är ju sånt som folk gör. Gräver i andras soptunnor och upplådor. Och en annan del av det här som jag tänkte på, det här med att hitta saker. Det kan ju vara så att man hittar saker i ett konferensrum på sitt jobb till exempel. Man kanske hittar där ett litet pennfodral med fina pennor. Eller för den delen få med sig en penna från konferensen och hem. Och då tror jag inte att så många tänker på att det faktiskt är ett brott. Du tar ju faktiskt någon annans egendom, även om du inte har haft det minsta uppsåt att göra det. Och du tänker kanske att det här är ett litet lån. Vad vet jag?
Alltså jag kan själv känna så här, ibland när man tömmer sin arbetsväska.
Mm.
Och man stoppar ner handen i det här facket när man hittar 12 Lypsyl, 43 gummisnoddar och 16 blåa bickpennor.
Ja.
Då får man helt enkelt gå tillbaka till sin arbetsplats och säga, det här var dem. Sen är det väl ganska många företag som gör liksom labelspänner för att de vet att de får fötter och springer iväg.
Så är det ju, såklart.
Men vi kan väl konstatera att bara för att ingen håller i en sak så har du inte rätt att hitta den. Den kan ju ägas
rätt att
ändå.
Hitta den har du ju, men kanske inte rätt att ta den.
Nej, det är sant. Det är skillnad.
Ja, vad spännande. Vad har vi härnäst på listan?
Ja, den eviga frågan, har nöden någon lag?
Ja, det här har vi varit inne på i ett tidigare avsnitt, va?
Mm,
vill jag minnas.
Det har den. Den heter 24-4 och finns i brottsbalken, nödparagrafen. Men jag tror inte att det är dit frågaren vill. För det var involverat spyr och kiss.
Jag förstår.
Mm. Har du kräkts på allmän plats?
Ja, det har jag gjort. Det säger jag med pondus, som du kanske hörde.
Ja, med emfas.
Ja.
Nej, men kände du nu att gud vad jag förargar människor här på den allmänna platsen när du gjorde det?
Nej, där och då gjorde jag absolut inte det.
Nej,
men det är såklart att det har hänt och jag har säkert också kissat på allmän plats. Det är ju en intressant fråga det här om nöden har någon lag. Det kan ju vara så att man helt enkelt inte har något val. Liksom. Och det är väl lite som hästfrågan. Ja, då får man väl i så fall kanske pynta då 600 spänn för det där toalettbesöket. Om det nu...
det icke-toalettbesöket.
skulle bära sig så illa.
Jag skulle säga att man kommer kika lite på vad har du för syfte med det du håller på med och situationen. Jag kommer ihåg någon form av rättsfall där det gick runt någon och skrek väldigt mycket om det var i ett köpcenter eller strax utanför. Och skulle man kunna tänka sig att ja, det skulle kunna vara ett förargsväckande beteende. Alltså ett beteende som är ägnat att, som lätt kan väcka förargelse för de som tittar på dig.
Mm.
Men i det här fallet så visar det sig att den här personen inte alls mådde bra.
Mm.
Och då faller det ju i det här fallet. Om man befinner sig i någon form av psykos.
Ja, och sen beror ju det här på var det sker också. För att det här finns ju reglerat i lokala ordningsföreskrifter.
Exakt.
Också.
Men i det här fallet så var det liksom på en plats där man inte ska väcka färgsel. Som han hade stått och kissat eller något sådär. Men då tittar man ju på, vad är det för situation? Vad är detaljerna runt?
Mm.
Jag menar, står det en spränggravid kvinna, kastar sig av bussen för att inte kräkas på någon tants fötter. Och lite snyggt kräks mot ett träd istället. Ja, jag skulle vilja se den polisen som bara, spottar på pennan och bara... Däremot om det står någon full och dum person och som jag har varit med om står och pissar på slottsväggen.
Eller på polishusväggen som jag berättade om i en annan podd.
Ja, då kan det bli så att man får betala en liten bot.
Mm.
Ska vi orka med en fråga till?
Ja, vi får ju lite frågor på temat rökning.
Oh.
Ja, vad skönt det är sen det inte röks. På restauranger och kaféer och så, kan jag tycka.
Fast det luktar ganska mycket fis på nattklubbar.
Ja, det gör det. Man får lite annat från paletten, så att säga. Från luktdoftpaletten.
Det blir fekaliefärgerna som man målar med istället.
Som blommar ut, ja.
Ja.
Så är det ju. Men vad är det som gäller här egentligen då på ställen som kanske är svårtolkade sett till liksom om det råder förbud eller inte?
Mm.
En tågperrong då till exempel.
Ja, här gick jag direkt in i affekt för att jag tycker att det är så jävla äckligt med rök.
Mm.
Men jag var tvungen att läsa lite. Alltså det är tobakslagen och brottsbalken som får jobba tillsammans här. Alltså det är inte olagligt att röka, utan det är ju platsen som avgör.
Mm.
Röker du till exempel på en restaurang där du inte får röka, eller en perrong, det är ingen skillnad.
Mm.
Det som händer då, det är att den som är ansvarig för platsen, på perrongen så är det förmodligen någon form av väktare som då är anställd av kommunen, staden.
Mm.
Är det en restaurang så kanske restaurangägaren kommer då be dig att fimpa. Upplysa dig om att här får du inte röka. Varsågod och fimpa. Om du inte gör det så får de säga, då ska du helt enkelt lämna platsen väldigt snabbt. Mm. Då får du lämna perrongen eller restaurangen.
Du blir avvisad alltså?
Du blir avvisad.
Ja.
Men om du inte hörsammar detta, då går brottsbalken in. Då är det olaga intrång.
Mm. Mm.
Så det här gäller både restaurang och perrong. Sen att det ska gå hela den vägen. För jag menar, står och röker på perrongen och någon säger fimpa, du får inte röka här. Är du dum nog att inte fimpar?
Ja.
Då kommer de säga härifrån. Och är du dum nog att stanna kvar? Ja, då kommer polisen få komma dit och så blir det anmälan för olaga intrång.
Jaha, det hade ingen aning om.
Nej, en liten bonus här bara.
Ja.
Kan vi prata om att det slängs 1 miljard fimpar rakt ner på marken per år i Sverige?
Gud, vad snuskigt. Är det sant? 1 miljard? Vem har räknat, undrar jag.
Ja. Jag har läst på.
Herregud.
Nej, men alltså det här, nu, min kära mor, det är ganska roligt att gå på stan med henne när det går någon och röker. De kan man ju ducka i alla fall när det röks. Det kan man ju liksom undvika. Och så ser man hur det passar, gärna en liten sån här, nu gör jag den här rörelsen, den liksom sprätter iväg.
Yeah.
Då ser man ju hur min mamma går fram, tar upp fimpen, går fram till den här herren och knackar på axeln och säger, ursäkta mig, du tappade någonting här. Då tänker jag, du kommer åka på en propp en dag. Och då säger hon, lätt värt. Jag vet inte var jag fått mina gener ifrån.
Vad gör hon med de här som går och spottar hela tiden?
Ja, det vet jag inte. Men det
samlar rent... upp ett litet provrör. Hallå?
Hallå? Nej, men om vi ska tänka oss att fimpar innehåller en jävla massa plast. Ja. Så det blir ju en massa kemikalier och plast rätt ut i mark. Och också brandrisken. Det är, ursäkta mig, jävligt eftersatt och ett jävla ovett att hålla på att slänga fimpar.
Ja, det där är ett otyg. Det ska ni genast sluta med, ni som håller på det här viset.
Se till att fimpa någonstans där det samlas upp i någon form av kärl.
Ja.
Eller döda cigaretten och stoppa ner den i din ficka.
Ja, där kommer den ligga och götta till sig.
Men det är också roligt att människor som fimpar... Jag brukar säga så här, skulle du kasta ett glasspapper bara rätt ut?
Ja, men...
Nej! Man bara, vad är skillnaden? Ja,
fast det gör ju folk också. Det är ju det som är så otroligt märkligt.
Men jag läste i alla fall att Trelleborg har infört att det är olagligt att slänga fimpar.
Men alltså, jag tycker att egentligen så borde ju det ligga i samma paragraf eller lagrum som där man reglerar nedskräpning i övrigt ju. För att...
Det är det! Men just fimpslängen är inte straffbart.
Nej, men jag menar att det borde ju vara det.
Ja.
Precis som för allt annat skräp.
Ja. Så slipper min mamma springa runt och riskera att åka på snyting.
Ja, din mamma.
Nu vart jag upprörd. Härligt. Vi behöver en paus här, Anna.
Det är dags. Vi är tillbaka. Och vi pratar om okynnesbrottslighet. Vad står härnäst på listan, Lena?
Ja, den frågan som tror kom oftast är ju det här med röd gubbe. Gå mot röd gubbe eller cykla på fyllan.
Ja. Ska vi ta det då en gång för alla?
Ja, det är olagligt. Men det finns inga straffsanktioner. Dock är du en trafikant. Mm. Så att oavsett om du går mot röd gubbe eller ut och cyklar på fyllan, finns ju liksom ingen promillegräns där. Så att det här styrstångsfylla är inte rattfylleri.
Mm.
Men om du, när du springer mot röd gubbe, skulle orsaka en trafikolycka för att någon behöver tvärnita eller något.
Mm.
Eller att du cyklar på fyllan och ställer till med oreda. Då kan du faktiskt bli dömd för vårdslöshet i trafik.
Mm. Vållande.
Mm.
Just det.
Tänk på det.
Tänk på det.
Nu kommer en fråga till dig, Anna.
Ja.
Det här tycker jag är roligt. Om en tjuv tar på sig en peruk med någon annans hår,
va?
Och begår ett brott och typ slänger, jag antar att man slänger ifrån sig lite, man sveper runt, kanske tar en sån här Pamela Anderson peruk och tar ett vev i slow motion, så att det lossnar lite hårstrån. Och så kommer polisen dit och kör ett litet brottsplatsundersökning. Hittar DNA från då fel person.
Jag fattar, man försöker...
Skulle du gå på den?
Nej, det dummaste jag har hört.
Va? Det var ju svinsmart.
Nej, men alltså, det är ju en utgångspunkt på alla brottsplatser vi är på egentligen. Det är ju att hitta de rätta spåren
Mm.
Det här är en utgångspunkt som vi jobbar alltid med när vi är på en brottsplats. Alltså, vilka spår är intressanta för brottet och för personen som har begått brottet? Om du tar till exempel ett rån på din lokala livsmedelsbutik så kommer vi hitta 2000 spår i kassamiljön som inte är intressanta för händelsen. Om det nu skulle vara så att de senast avsatta spåren råkar vara eller kunna bindas till en person som inte alls har med det här att göra, ja, då får man ju verkligen be till högre makter att den personen kan ge en trovärdig historia. Eller att man kanske kan stötta upp det här med övervakningsfilm eller vad vet jag. Eller andra spår som faktiskt inte kan ersättas av någon annans, till exempel fingeravtryck eller något sånt.
Mm.
Men är det straffbart att göra på det här sättet då? Alltså, kan det bli fråga om något, det är väl inte något sånt här falsk tillvitelse eller falskt intygande, jag vet inte. Alltså det handlar om att försöka då sätta dit någon annan för en straffbar gärning.
Springa ner till grannen och bara, kan jag få dina tåklipp? jag ska ner på stan och leva rövare, jag skulle behöva plantera lite.
Fan vad äckligt. Fast det skulle ju vara väldigt förbryllande för mig om jag kommer då till den där livsmedelsbutiken där rånet har skett och hittar liksom 10 avklippta tånaglar.
Jag skulle vilja se rekonstruktionen av brottet.
Ja, jag lovar. Du skulle få första parkett.
Fan vad roligt.
Jag ska läsa nästa här då.
Mm.
Och den här är ju också ganska vanlig. Vad händer om man blir stoppad och inte har körkort med sig? Måste man kunna identifiera sig eller hur är det där egentligen, Lena?
Ja, att inte ha körkortet med sig, det är ett bötesbrott.
Mm.
Men om din identitet kan fastställas på ett annat sätt sketsnabbt, då går det bra ändå. Typ att du skulle råka ha med dig ditt pass eller ditt lägg eller polispatrullen kan göra ett kärnfullt jobb med att identifiera dig med frågor och sådär.
Mm.
För då kan de i sitt register knappa fram att du har körkort. Alltså har rätt att köra bil.
Just det.
Mm.
Mm.
Så ja, det var väl ett snabbt svar.
Ja, det tycker jag. Då tar vi nästa. Går det att bötfälla osiviliserade gångtrafikanter som blockerar cykelbanan? Den här är intresserad av svaret på.
Det här är en arg cyklist som har skrivit den här frågan.
Det skulle kunna ha varit jag.
Och förmodligen hade det också funnits en fråga. Kan man bötfälla cyklister som kör över gångtrafikanter? Det är lite så roligt att går man då hatar man cyklister och bilförare. Och om man cykel, då är det jävlarna på fötter eller i bil. Ja. Och kör man bil, då hatar man. Och man själv är ju alla tre, någon gång.
Ja, så är det.
Ja, men alltså om en trafiklycka, du kan inte springa fram och bötfälla en fotgängare som står i en cykelbana. Det finns inte ett sånt brott. Däremot om en fotgängare fladdrar runt på cykelbanan och gör så att trafikolyckor uppstår och typ smiter därifrån. Man kan ju faktiskt smita från en trafikolycka även till fots.
Mm.
Då skulle det eventuellt igen då kunna bli vårdslöshet i trafik. Men annars så kan det inte springa runt med bötesblocket till folk som står i vägen.
Nej, det går inte.
Det går inte.
Det går aldrig. Med anledning av en dokumentär som sänds på SVT just nu om Peter Rätz, som heter, tror jag, Infiltratören.
Yes.
Så har vi också fått frågor om det här med bevis respektive brottsprovokation. Och det här är ju ett ganska omfattande, både begreppen men också området.
Mm.
Vad säger du, ska vi tänka oss ett helt eget avsnitt?
Ja. Ja, exakt. Vi ska inte tänka oss att snabbsvara på det här.
Nej.
Nej. Nej, vi tar ett eget avsnitt och då kan vi väva in också lite informatör, infiltratör, källor, tipsare.
Hanterare.
Ja, hanterare.
Mm.
Den här är rolig. Den här tror jag inte så många tänker på. En häst sparkar på en bil så skador uppstår på bilen. Vem får betala?
Ursäkta, men är det inte väldigt mycket hästfrågor?
Jo, och då har jag ändå tagit bort 25% av dem.
Okej.
Och jag vill också säga att de inte får samma person.
Ja.
Men den här är härlig. Det, och för att det här kan man få lite juridisk kunnande av, och det gillar jag som du vet.
Mm.
Hundägare har ju strikt ansvar.
Mm.
Alltså, om en hund ställer till oreda, då får du betala oavsett om du ansvarar eller inte, för du har strikt ansvar.
Mm.
Generellt. Man kan lyssna på avsnittet om djur där. Vi har ju haft ett sånt.
Yeah.
Däremot finns det inte strikt ansvar för hästägare.
Aha.
Så om en häst kickar in din bildörr, så måste du egentligen, då måste det bevisas att hästägaren, vad heter den som sitter på, ryttaren för guds skull, har gjort sig skyldig till någon form av försumlighet. Och det är inte så himla lätt att bevisa.
Nej, hur ska man...
Det är svårt att styra över någonting, ursäkta mig, men är det inte typ 1000 kilo och en jätteliten hjärna? Och där fick jag hela Sveriges hästfolk på mig. Nej, men alltså det kan ju vara omöjligt att styra varenda vink på en häst hela tiden. Ja. Så du skulle vara försumlig för att ett ben fräser till.
Nej, det kanske är svårt, såklart, att visa. Men det innebär ju då att det finns ingen rättvisa här riktigt.
Nej. Alla är inte lika inför lagen.
Nej, jag menar det.
Hur är det med lamor, tror du?
Jag sitter och tänker på massor med olika typer av spännande djur här. Och olika scenarios. En förrymd boa konstriktor som du inte haft uppsyn på, till exempel.
Är det inte försumlighet att bara äga en boa? Är det inte där? Någonstans där är det liksom klart.
I alla fall ganska korkat. Kan man ju säga. Du, jag hade med anledning av nästa fråga här så råkade jag ut för det här scenariot i somras då min son med kompis står på granntomten hemma hos oss. Det här huset har stått tomt i flera år. Det är någon form av dödsbotvist kring det hela. Och då står han och skakar på ett äppelträd så att det då faller ner frukt till marken som han sen gladeligen stoppar på sig och kommer hem.
Ja. Har du sagt åt honom att göra det?
Jag har ju sagt åt honom att de får ta äpplen som ligger på marken, va?
Ja.
Och han och kompisen tog ju det här då lite längre. Genom att provocera fram fall från träd.
Ja.
Är det då straffbart, det här beteendet?
Alltså, i det här fallet så skulle jag säga, i och med att det var en ödetomt.
Nej, alltså, det finns ju en ägare till fastigheten, men hon är så gammal så att hon bor på åldringsvård.
Jag fattar.
Och huset har inte sålts.
Jag skulle nog säga att egentligen så ska man inte plocka äpplen, eller vad det nu var för frukt, på den tomten. Folks tomter ingår nämligen inte i allemansrätten.
Nej.
I övrigt så kan du gå ut till skogen och plocka svamp och blåbär och vildäpplen då. Men plockar du frukt från annans tomt så är ju det, jag skulle säga att det är ringa stöld.
Mm.
Sen kommer alltid den här frågan, men om trädet står på grannens tomt och en svulstig grev med massa härliga frukter hänger över på din tomt. Då är det fortfarande no-no. Men nu kommer det här härliga uttrycket, res derelicta. Tror jag det uttalas. Om frukt har fallit ner på din tomt, då är det övergiven egendom.
Då får du ta av frukten.
Ja, så att om Sixten kanske böjer trädet in på eran tomt och sen ruskar lite på det.
Ja, jag förstår. Då kan det vara okej.
Ja. Ja, men annars så är palla frukt en klassiker, har vi alla gjort. Mm. Det är inte frukt lite godare om man har stulit den?
Jo, visst är den det. Alltså, hela processen med att bärga din frukt, så att säga, är ju värd sitt pris.
Ja.
Och sen då att få ta tuggan från det där omogna, väldigt sura äppelkartet.
Är det tillbaka? Är det hela vägen tillbaka till när... Vem det nu var som bet i äpplet?
Är vi där?
Är det det? Är det där? Är det syndafloden som kittlar i oss?
Ja, det kan det vara. Det är något väldigt primitivt i det i alla fall.
Ja. Jag läste någon artikel med någon som hade satt i något super system. Verkligen så här rensade. Träd på träd på träd. Då är det ju inte längre ringa stöld, skulle jag vilja på. Ja.
Och så krängde då på den lokala marknaden, eller vad då?
Ja, visst.
Gud. Ja, nej.
Ja, vad har vi kvar? Ska vi ta kniven? För den kommer alltid.
Ja, den kan vi ta.
Vem och hur avgör polisen om jag har rätt att bära kniv? Det här var en lång fråga, men sammantaget är det. Om jag är hantverkare så får jag ju ha kniv när jag jobbar. Mm. Men om jag säger att jag är hantverkare fast jag har den för försvar, eller om jag är hantverkare som är på väg hem men drar på AV, alltså var går gränsen?
Ja. Kan man tänka sig att man också är hantverkare och bär på typ en stor fet, eller uppger sig vara hantverkare, men har en stor fet armékniv?
Mm, en machete.
En machete.
Ja. I det här fallet, och de här fallen har vi ju alla råkat ut för. I princip alla personer som man tar på allmän plats med kniv drar ju kortet, jag är hantverkare. Mm. Jag ska precis byta takplåt. Ja. Fast klockan är ju 03:15 och du har pumps på dig. Så här är vi nere på tid och plats och storyn som avgör.
Och legalt syfte ju.
Ja. Så innehavet för då en hantverkare, det ska vara ett led i yrkesutövningen. Så då var, jag läste ett jätteroligt exempel. Du har varit och snickrat. Du får ha med dig kniven till jobbet, från jobbet. Mm. Om du stannar på vägen hem och bara, härlig gatumusikant. Står och lyssnar lite grann. Fortfarande okej. Okay. Uh-huh. Du går lite till och så ringer Bosse. Tjena slangen, ska du med på en bira? Skrånstänkare. Glider in, inte längre okej.
Okay. Nej.
Så det finns liksom en gräns. Du kan stretcha den till en viss gräns. Men sen är du inte på väg till eller från ett yrke där du behöver din kniv.
Precis. Och omvänt gäller ju då att står du där i klackskor med ditt snickarbälte kanske till och med runt midjan, men har då den stora machetekniven hängande i något käckt litet hölster, så finns det ju också anledning att ifrågasätta att denna tingest verkligen har ett användningsområde inom yrket, så att säga.
Helt rätt. Hörru du, jag tror att vi får avsluta frågestunden, för att vi har en ny programpunkt som ska upp på listan. Och jag är orimligt pepp.
Samma här.
Innan det så kommer lite samhällsinformation från dig som folk inte ska glömma.
Ja. Det ni inte ska glömma är dels att vi skulle bli så himla glada om ni ser till så att ni har prenumererat på podden. Att ni gärna lämnar en recension på podden. I, vad gör man det, Lena? I podcaster-appen.
Ja.
Mm. Och om ni vill komma i kontakt med oss så är det på jungdahl@gmail.com som ni mejlar. Och så hänger ni väl med oss på Instagram, hoppas vi. Jungdahl och Jinghede. Men nu, Lena, nu kommer ett inslag som jag har längtat efter.
Ja, och det är då den nya programpunkten som jag också har fått en helt egen jingle till. Jag är så pepp för det här.
Ja.
Lenas rövhatt.
Lenas rövhatt, vad är egentligen det? Jo, jag går ju och bär på ett ganska stort agg mot ganska mycket företeelser. Så när du sa, kan inte du köra en sån varannan vecka? Så kör du din jätteviktiga lista varannan vecka. Mm. Tänkte jag, vad ska jag ta? Och sen så började jag skumma lite. Jag har en lista som är 3,5 kilometer lång.
Det du inte har förstått, det är att jag har ju ett egoistiskt incitament i det här.
Aha.
Jag tänker att det här kan gynna mig om du får en liten ventil i podden.
Agg, du menar så? Det finns liksom en mängd agg som ska ut.
Ja.
Om du liksom med flit riktar den. Ja, smart. Nej, men och den här, jag hade en annan grej som jag tänkte ta idag. Men sen dök det upp en liten händelse här häromkvällen.
Aha.
Som fick mig att brinna av fullständigt. Och i det här fallet så hade rapport eftergift ej utdelats.
Det hade inte varit tillämpligt, nej.
Nej. Målar upp scenariot. Jag kör bil. Min son sitter höger fram.
Ja.
Vi ska ner i ett garage. Och för att komma ner i garaget så behöver man svänga av sin lilla väg över en trottoar. Ner i garaget.
Uh-huh.
Och det finns ingenstans att ta vägen. Utan antingen står du mitt i körbanan. Mm. Eller så står du på trottoaren. Eller så på väg ner i garaget.
Mm.
Kommer jag körande där. Då är det alltså en bil som har parkerat. Rakt utanför garageporten. Alltså blockat hela garageporten.
Mm.
Mm. Och jag ser ingen person i bilen. Då har jag alltså att välja på att antingen fortsätta min färd rakt fram, dit jag inte skulle eftersom jag skulle ner i garaget.
Mm.
Eller blocka hela körbanan. Och bakom mig hade jag en buss och sen Stockholms alla bilar.
Mm.
Vad gör jag då? Jag vill ju uppmärksamma den här bilen som har ställt sig där med varningsblink.
Mm.
Att tutut, skriker min bil då. Tutut! Då kommer en man springande, då ser jag i ögonvrån att det är en bankomat precis bredvid. Så han har ju helt enkelt ställt sig tvärs över trottoaren och spärrar garagen i farten för att stå i bankomaten. Och kanske folk tänker så här, är det här verkligen en rövhatt? Inte än, säger jag.
Okej, jag förstår.
Det här hade du kunnat göra, jag hade kunnat göra. Den här känslan av, jag vet att jag inte borde, men jag ska bara, det går nog, chansningen. I det fallet, om någon kommer och säger till en, då fäller man ner luggen bara. Mm-mm. Och så säger man, förlåt. Nej, nej. Nu uppmärksammar den här mannen mitt lilla tutut.
Ja. Yeah.
Varpå han kutar fram till min bil.
Aha.
Slår båda händerna i fönsterrutan där min son sitter. Och skriker allt vad han kan. Ta det lugnt för i helvete.
Nej, men sluta.
Nu har du passerat gränsen för rövhatt.
Ja, yeah. Nu brände av.
Nu brände av och min son tittar på mig, jag tittar på honom. Det blir ett halvt mental förberedelse för denna scenario var noll på mig. Så det tar mig en halv sekund innan jag tänker, ska jag döda dig? Eller ska jag inför min son visa, ja, han verkar ha stress idag, den där mannen.
Jag fattar, och det fanns ingenting däremellan så att säga.
Nej, utan det fanns inget. Det var de två. Hade min son inte suttit i bilen, då hade jag ju klivit ur bilen och bara, vad i hela friden är ditt problem? Flytta på bilen. Hade jag varit polis hade jag möjligtvis skrivit någon form av obot. Jag hade gjort vad som helst. Trasig lampa i handskfacket. Vad som helst. Alltså, då är det så här. Alla människor, det här var min konsensus, alla människor gör avsteg från lagen för att man tycker att det förenklar ens liv på något sätt.
Mm.
Man ska då vara fullt medveten om att man gör det.
Mm.
Och om någon, du stör någon med ditt beteende, då ska du fälla ner luggen och försvinna.
Mm.
Snett vänster bara, bye bye.
Bara backa ur bild, annars, helt enkelt.
Annars hamnar du på en rövhatslista.
Mm. Och det vill man inte.
Nu gjorde du det.
Underbar starten då, tänker jag.
Ja, framförallt göra så när det sitter barn. Där går gränsen.
Ja, nej, inte okej.
Inte okej.
Tack för det, Lena. Och vi hörs och ses på måndag i spaningen.
Och på liven på lördag.
Mm.
Bye bye.
Bye bye.